ja men den här gången kommer de dopingtesta John Jones skitnoga, ja. Och bla bla bla, och DC kommer få ett fullt camp och så vidare. Ja, fast DC har hunnit bli gammal.
Fuck it, nu skiter jag i teknik. Jag ska bara slå ihjäl den här killen.
Men då vill vi fråga dig, Mange, för du har ju fått smaka på en ungefär identisk sån. Hur känns det?
Ja, det blir svart ett tag, sen kommer han tillbaka.
Välkomna till MMA-podden med Paul Levaje,
Magnus Yrke Stedenblad,
Valdo Zapata.
Det är mycket MMA att prata om den här gången. Vi ska summera helgen som har varit, där Donald Cabral Cerrone och Alaia Quinta stod för huvudmatchen och Elia Theodoro mot Derek Brunson stod för Fight of the Year. Vi ska även prata lite om Superior Challenge som är i helgen. Vi ska prata om kommande UFC:n som är i helgen. Vi kommer ta en liten titt på PFL där Sadi Bouzy återigen hoppar in i en turnering. Men jag tycker att vi börjar med Theodoro, för jag har förstått att lyssnarna gillade Theodoro väldigt mycket och vill nog höra vår summering av denna fantastiska match. Mange, du får
alltså, jag tycker faktiskt, jag satt och kommenterade, och Valdo sa ju det att han skulle studera Theodoro. Mm. Så jag är faktiskt lite nyfiken på att höra Valdos analys av det här, ska jag ge min efter.
Let's go.
Alltså nu kommer jag vara plumpt och brutalt ärlig. Elias Theodoro är genom tiderna sämst i UFCs historia. Han är så dålig så att han har slagit över på andra sidan spektrat. Det går liksom inte att attackera karln. Det är som att slåss med ett hysteriskt barn i en sandlåda, fast man måste agera dagisfröken och får inte slå tillbaks. Alltså det, jag fattar inte hur han har laddat upp vinster. Jag kan fortfarande inte förstå det. Jag menar verkligen allvarligt.
Ja, jag är helt med dig, för det är så dåligt och så alltså, du vet, när man sitter och tittar, speciellt när man ska kommentera, man bara, men alltså vad gör alltså han snurrar runt, han slår några konstiga backfist, någon spark efter, det kommer någon backfist, det kommer någon, jag vet inte ens vad jag ska kalla det, typ som hammarslag från sidan. Alltså det är så konstiga grejer, och så bara, han blir inte avslutad. Han har ändå radat upp vinster. Hur?
Han är den felande länken, alltså. Han är den felande länken.
För jag tänker så här, skulle man bara titta på han och så tänker man så här, okej, försök att hitta någon som är lika duktig fighter här i Sverige som kommer fighta. Så kommer han inte prestera lika bra i UFC. Men,
jag har något minne av att när jag såg han vinna Tough Smashes, att jag ändå tänkte att fan, det såg rätt bra ut. Det var liksom det första intrycket jag fick av han. Men jag vet inte om han bara har blivit sjukt mycket sämre eller insett att den här oerhört aviga stilen funkar. I min referens, jag gillade det med dagisbarn, men jag gjorde med den här, det är som när man spelar med ett litet barn ett fightingspel och de bara trycker på alla knappar.
Samtidigt,
och så förlorar man. För att de bara gör, vad fan, jag försöker vara en strateg här, men någon gång bara trycker och så är man knockad helt plötsligt.
Men det han har är att han har en hästkondition. Ja. Men han är också lite som en humla. Han bara fortsätter göra massa grejer som bara, men du, det där funkar ju inte.
Mm.
Du ska inte kunna flyga din håriga lilla boll med för små vingar. Men tydligen gör det, och Bränns gör det också, din fan.
Och det är så sjukt, precis som du säger, att han har sin kondition. För den behöver han så mycket, som han hoppar runt och snurrar runt utan att åstadkomma någonting. Alltså det är så sjukt.
Alltså Derek Brunson såg ju uppriktigt förbannad och provocerad ut hela matchen. Alltså uppriktigt så här sur. Vilket jag är, och jag är en invalid farbror med chipstuttar och en bilring som går hela varvet runt. Men jag upplever ju att jag idag, med liksom jättemånga knäoperationer och jävligt knästruktur, fortfarande borde slå på den där flätan.
Ja, alltså det känns inte som någon borde förlora mot honom.
Alltså, jag tänker så här, om han befann sig i en blöt papperspåse så skulle jag fortfarande sätta pengar på papperspåsen. Mm. Liksom, han kan inte göra något med det där våldet. Men han vinner ju massa grejer. Nu vann han inte mot Derek Brunson. Men ärligt talat, vad hände? Varför bar de inte ut honom på bår?
Nej, det är så konstigt. För skulle man bara se han och så bara, den här killen ska fighta. Man bara, nej,
låt bli
nej,
det.
Sluta.
Alltså.
Ja. Bara, nej, men han är 8-3 i UFC.
Vem? Alltså, att jämföra med Mark Hunt som har varannan förlust.
Ja.
Mm. Bara, ingenting av det är okej.
Nej.
Alltså, ingenting är det.
Han är rankad 13 i världen.
Nej, men, jo men det är han. Jo, fan, han är väl rankad va?
Ja,
det är bara att han skulle in i rankad.
Nej, han är rankad.
Jag skulle vilja slänga in här då att the quest for knowledge continues. För jag kan uppriktigt säga att jag har ingen aning om vad han gör och varför det är bra.
Men vi har ju nu då Fira Sahab som är liksom en av demoncoacherna inom MMA. Och han är Theodoros coach. Hur jobbar han med strategin runt Theodoro?
Alltså... Nej, den viktiga frågan är, vad säger han till sin terapeut när han bara vill ge upp över att han inte kan få karln att slå en jabb?
Jag undrar hur deras mittsessioner ser ut när han liksom ska hålla plattor åt han.
Jag ska skriva till Firas nu och säga, vet du vad, jag är ledsen för din skull alltså.
Jag vill veta. Men alltså, ja, frågan kvarstår. Vi kommer ju söka svar på det här.
Ja,
hur
vi har
ingen
val.
Möjligt?
Han kommer ju vara kvar tyvärr. Ja. Så liksom.
Men jag förstår ju frustrationen från Brunson. För han, alltså, han måste ju ändå ge hatten av till Theodore. För han kommer fan med upp. Alltså. Han försöker. Alltså, Brunson gjorde ju allt han kunde. Men han lyckas inte hålla honom nere.
Nej,
alltså,
där måste jag också faktiskt ge en
Brunson klantade sig. Ja.
Vad klantiga folk är. Typ som... Han får in båda hockarna. Han trycker inte ner höften.
Nej.
Han låter han ställa sig upp på väldigt enkla sätt. Alltså jag tycker Brunsons mark är faktiskt väldigt...
Subpar, kan jag lugnt säga.
Ja, men väldigt konstig, enkla misstag.
Ja.
Hur långt kommer Theodore att komma i rankingen?
Nej, inte längre. Det måste vara omöjligt.
Alltså,
jag vägrar. Han måste försvinna från...
Vad är en reaktion ifall inom nästa år så är Elias Theodoro for the belt?
Nej.
Det är alltså... Men vad tänker vi? Elias Theodoro mot Joel Romero eller någon sån?
Ja.
Gud! Åh, vad jag vill se den matchen. Wet dream. Snälla släpplös den matchen.
Paolo Costa mot Theodoro.
Ja, alltså... Jag skulle kunna tänka mig att kolla på fan Leif Pagrotsky mot honom. Alltså, kom igen. The man should not fight. Liksom.
Ja. Nej, vi släpper han.
Vi vill gärna ha era åsikter. Vad tycker ni själva om Theodoro? Hoppa in på Instagram och kommentera avsnittet.
Det blir värsta mobbningen här. Så.
Förlåt. Det är inte ett personpåhopp mot honom. Som person. Jag känner inte Karn. Men visuellt, det är det info jag kan ta in eftersom jag tittar på matcher. Jag kan inte förstå hur det går till. Och det menar jag inte på ett positivt sätt.
Jag är glad att han inte lyssnar på det här.
Ja, och sen helt plötsligt får vi hatet. I don't know what MMA-podden is talking about.
Ja, men det. Vi får se. Då tar vi den dialogen då. Men again, blanda inte ihop det här med ett person på någon sån person. Han kanske är universums trevligaste snubbe som man vill hänga med dagligen. Men i min värld kan han fan inte slåss i alla fall.
Och om ni har en liksom fantastisk tanke om varför han är jättebra, dela mer av det.
Hemskt gärna.
Så vi vill gärna läsa...
Educate me.
Ja, precis. En skolningen analys. Om why Theodore is the god of MMA. Vi går vidare. Kvällens huvudmatch däremot, den levde ju upp till alla förväntningar och lite där till måste jag ju säga, när Raging Al tog sig an Donald Cowboy Cerrone. Jag... trodde och hoppades lite personligen på att Ala Quinta skulle vinna den, men alltså Cowboy, hatten av till Cowboy. Jävlar i mig vad han såg bra ut.
Jag trodde i mitt stilla sinne också att Ala Quinta skulle ha fördel händer, att han i och med den bättre boxaren lite, hans pressgame skulle komma innanför stansen så att säga på Cerrone. Två saker slog mig. Det ena var att Cerrone hade bytt stance. Han hade korrigerat till hur han stod och rörde sig väldigt mycket. Och han hade också förbättrat sin boxning markant. Jag tycker att det var bara som du sa, att ta av sig hatten. Och jag vet inte hur man säger det om någon som har gått ungefär 3 miljarder matcher, känns som UFC, och varit med sin Uriah Kaipa. Men han fortsätter att utvecklas och bli bättre och bättre och bättre. Det tycks för mig också som att det bästa som kunde hända honom var den där nästan förnedrande förlusten mot Darren Till.
Ja.
För att efter det har Cowboy resurrected på ett sätt. Alltså han har återuppstått och blivit fruktansvärd.
En fundering jag hade var varför ingen av Jackson Wink var i hans hörna.
Men han har hoppat av, han har bytt för länge sedan.
Han har bytt, okej. Okay. Ja,
det var ju där med Mike Perry. Han,
ja,
Mike
det var Perry. Just det. Var det som var nu så är det bra. Och Six Gun Gibson försvann också då. Men det jag tycker fortfarande är Quinta gjorde fel och gjorde dåligt. För jag tycker ändå ganska har många gett svaren på hur man slår cowboy.
Oh ja. Yeah.
Sätter press. Och det gjorde inte Iaquinta. För precis som vi pratade om förra gången att han inte skulle ha som fördel av sin reach då han står ganska upprätt. Han hade korrigerat det en del. Men det var också Iaquinta som inte gjorde något, tycker jag. Eller? För att alltså stänga den distansen. Det var för långsamma fötter på. Jag alltså hatten av. Det var grymt av Cerrone. Men jag tycker inte Iaquinta gör sin bästa match.
Nej, det som hände tycker jag också var att Raging Iaquinta blev plötsligt moderately upset Iaquinta. Mm. Det var inte så mycket rage. Det var liksom inte det som det brukar hända när nu går jag igenom det här. Jag står och väntar tills det brunnit klart, sen går jag igenom. Det går ju inte.
Och placerade sig i farliga lägen för sparkar och
hela
så vidare.
Hela tiden. Ja. Plus att han själv började sparka. Först tänkte jag, gud vad bra, Iaquinta drog in low kick, det var otippat. Fast sen när det visade sig att det inte var en krydda på moset utan det var hans nya mos. Det var inget bra.
Ja. Nej, jag håller med. Jag tycker ändå han jobbade bra med räckvidden. Cowboy jobbade riktigt bra med den. Men sen reagerade jag på det, precis lite det du säger. Och det var också Matt Serra som säger, nu vet jag inte vilken rondvilare det var. You need to bully him. Mm. Men det kom ändå aldrig fram.
Nej.
Inte ens då,
nej, så liksom, han sa det.
Ja, inte ens då kom det här att ge mer press. Utan det var som att han
hoppades på det.
Ja, någonting sånt.
Ja. Men fantastiskt av Cerrone och jag tycker fantastiskt roligt att han är där uppe igen. Mm. För jag tycker han behövs.
Han gör det. Ja. Det är skönt också, ärligt att jag är, men det är det gråa i, tänkte säga, skägget, men jag är grått överallt nu. Men det är rätt göttigt med de här gamla gubbarna som då och då återuppfinner sig själva och gör en till karriär. Jag kommer ihåg när Dan Henderson gjorde det en vända, man bara, han är helt uträknad, så bara, nej då, han kör en repa till och gör en helt okej.
Ja.
Och när folk gör det gillar jag på något sätt. Det är lite coolt med folk som tar varv tre.
För det är också det som jag gillar så mycket mer, och det har vi pratat om tidigare här, det är kärleken till sporten. Att man fortsätter utvecklas, för man känner, jag vet att jag kan lite mer. Mm. Och jag tycker att det är kul att göra det här fortfarande. Det är liksom inte, men nu ska jag casha in några sista pengar, utan det är fortfarande, jag vill bli bättre och jag vill liksom bli det bästa versionen av mig själv.
Där skulle jag säga Cerrone i ett nötskal. Man kan ifrågasätta honom mycket. Jag vet att varken Paul eller du, många är så här enorma fan av Donald Cerrone som person. Men en sak måste vi enas om i grupp, och det är att Khan älskar MMA.
Ja.
Han är ju ruskigt duktig. Jag är inte emot honom.
Han
gillar att fightas också. Det är det som är grejen.
Faktiskt, och man ser att han njuter.
Exakt.
När han går in, man ser att han njuter efter. Allt
win or lose. Alltså han gör inga presskonferenser i förlust heller, då han inte påpekar att det här var skitkul, nu ska jag snacka med min farmor.
Men det är jag. Vem möter han nu?
Alltså det är den stora frågan. Alltså den rankingen är också lite låst just nu, för vi har ju då Dustin som ska möta Khabib, och det är ju i september som det verkar, för han är ju då interim champ. Så det är liksom inte jättemånga som är under Cerrone nu som kommer ta den fjärde rankingen. Nej. Så vi har ett champ och sen har vi en interim champ och sen kommer tvåan och trean.
Jag har en idé.
Mm.
Vad tycker ni om Gaethje?
Bästa matchen.
Ja, där, inte, där har ju någon som lägger press.
För där är också, de ligger, precis som du säger, Ferguson vet vi inte vart han är.
Nej, och det är precis
inte han heller.
Nej, precis. Connor vet vi inte vart han är. Och det är
vet inte han heller.
Nej, och det är de som är före. Och sen är det Cerrone och Gaethje. Alltså det är en fantastisk, alltså det är en rolig match.
Det tror jag.
Det är ju en superrolig match och jag gillar också. Men det,
och den som vinner där möter sen vinnaren av Dustin.
Mm.
Och Khabib.
Ja. Och Cerrone öppnade ju också upp för i intervjun därefter att om du vill McGregor så kan vi fightas i vad sa han? Juli, va?
Juli.
Fight Week, International Fight Week galan. En intressant grej, vi har ju pratat lite det här med hur mycket matcher man ska gå i tid. 2006 debuterade Cerrone, han har idag gått 48 stycken matcher. Och han har väl snittat, det var väl 30 stycken i UFC. Jag tror han gjorde sin 31:a match i UFC. Vilket är helt sjukt. Alltså det är mängden matcher han går, det är ju helt otroliga. Och det är också en stor anledning till varför han konstant är aktuell och varför folk gillar honom.
Ja.
Ja, nej, men det, han är fantastisk.
Ja. Men det ska bli riktigt, riktigt spännande att se vad han får för matchning efter den här. Och som sagt, han har just nu 3-0. Två avslut som har gått hans väg, och nu senast var det då fem ronder. Men jag måste också ge Eli Quinta, alltså vilken tuffing det där är. Han är nästan lite för tuff för sitt eget bästa, för många, speciellt uppsparken han käkade mitt på hakan, borde ju ha släckt honom rätt upp och ner.
Ja, det var en rätt bra frontkick där.
Ja. Men då vill vi fråga dig, Mange, för du har ju fått smaka på en ungefär identisk sån. Hur känns det?
Det blir svart ett tag, sen kommer man tillbaka.
Det tror jag faktiskt är allas åsikt, även de som somnar. Det blev också svart ett tag, sen kommer man tillbaka.
Det är bara att det går lite fortare ibland.
Exakt, skillnaden är att för dig var det svart någon sekund, för mig var det svart i en månad. Det är väl den största skillnaden. Ja, vi går vidare från det här kortet. Som sagt, det händer väldigt, väldigt mycket den här MMA-veckan. Vi har det fyra event, kort och gott. Vi har PFL som ni kommer kunna se på Viaplay, där Saad Bousy återigen hoppar in i turneringen på PFL då. Och det är torsdag natten till fredag. Sen har vi ONE FC på fredag. Sen är det Superior på lördag. Och sen har vi då återigen UFC på lördag natt, som är UFC 237, där Nama Younes ska försvara titeln mot Jessica Andrade. Men jag tycker bara att vi går igenom Saad Bousy egentligen, som kör PFL först, så går de lite så här gala för gala. Saad Bousy just nu har 7 vinster, varav 5 stycken knockouter. Han har 4 stycken förluster, och han har senast en förlust, och det var just i PFL-turneringen den 20 oktober som ett domslut inte gick hans väg. Dessförinnan hade han en oavgjort, men han vann mot Caio Magalhães via huvudspark i den första ronden. Nu möter han David Michaud, som har 14 vinster varav 8 stycken knockouter, 4 submission vinster och han kliver in med 3 stycken vinster i ryggen, därav 3 avslut, alla via TKO, 2 av dem i den första ronden.
Och förluster?
Förluster hade han 4 stycken. Och han har 3 raka när han kliver in, så det är 3 stycken raka. Han gick sin senaste match i februari nu i år. Intressant är turneringskonceptet. Det är ju en stor möjlighet att tjäna pengar för Saad Bousy. Eller alla, för att vad är det? Vinstpotten är 1 miljon, tror jag, om du vinner.
Dollar.
Precis.
Sjukt.
1 miljon dollar om du vinner hela turneringen. Och sen här har man ju också då, per match får du såklart också betalt.
Ja.
Så det är den sista vinsten som kan ge 1 miljon. Det är bra pengar.
Dollar.
Helt sjukt.
Bra med pengar.
Riktigt, riktigt bra pengar.
Bra med pengar.
Mange, vad vill du säga om Saad Bousy?
Jag tycker Saad Bousy är grym. Det jag kan säga om just det här också, det är faktiskt, jag anmälde mitt intresse till att vara med faktiskt i PFL.
Är det så?
Ja. Men de har ju inte 84 i år. Så Saad Bousy kommer nu fightas i 77. Igen, som han gjorde förut. Så det får man ju se om det kommer påverka något i slutet, speciellt när det är 2 matcher på en kväll. Då kan ju en viktnedgång påverka mer, tänker jag också. Men alltså Saad Bousy är sjukt bra. Han är rent tekniskt, och så här, får han komma in i sin rytm, får han ha en bra känsla, och då är han, alltså det är skrämmande bra. Men om jag ska ge någon kritik, eller vad jag säger, hans svaghet skulle jag säga är att jag upplever ibland att han har svårt att komma in i sin rytm, då andra förstör hans rytm, och då blir det inte lika bra. Jag tycker han lever inte, eller så här jag säger, han presterar inte på den nivån han kan göra när det är match, tycker jag. På träning är han bäst. På match tycker jag inte han har leverera som han kan göra, som jag vet att han kan göra.
Här skulle jag vilja slänga in en bra sak. Jag snackade mig varm om Saad Bousy för länge sedan, bland annat på våra fight weeks och sådär. Sadie är begåvad med en blick som du inte kan träna upp. Han har en timing och en syn och en precision och en kreativitet på fötterna som är något annat. Den är unik. Och precis som Mange säger, när han får börja sätta pensel på tavlan, då målar han det liksom Sixtinska kapellet varje gång. Det är konstverk. Det är helt sjukt vad han gör. Det är så snyggt. Ja. Jag håller med Mange till viss mån om att han har lite stök när folk ärligt talat inte fighta snyggt. Jag tror att en mardrömsmotståndare för Sadebo skulle vara Elias Teodoro till exempel. Att det är så här, nej, vad gör du? Så där ska det inte se ut. Det ska se ut så här. Lite den känslan, och nu skjuter jag från höften liksom. Det jag upplever är en svaghet och var synligt på förra PFL-vändan, det är marken. Markfighten, för den går att förbättra och behöver förbättras, framförallt i turnering där det inte bara, man ska veta att Sadebo vann på genetiklotteriet. Karin är vältränad som en, jag vet inte vad för sorts atlet, så man kan faktiskt kompensera och ta sig upp av och till för att man vill ställa sig upp en match. Men när det är två matcher potentiellt liksom, då måste man hitta den här energisparande grejen som det faktiskt är att vara tekniskt slipad, framförallt om man ska leverera det igen. Det både förutsätter jag, räknar med och liksom hoppas på att Sadie har lagt krut på. För ärligt talat behöver inte Sadie bry sig svin mycket mer om att vässa sin striking inför någonting. Den skulle kunna tappa 30% och en bra dag så är den ändå bättre än alla andra. Ja. Det spelar ingen roll. Utan liksom våga göra lite som i Star Wars och ta lite kraft från de främre sköldarna och skicka bak till de bakre sköldarna.
Jag håller faktiskt med Valdo här, och jag brukar vara väldigt anti mot folk som ska göra en svensk variant och hamna i mellanmjölkens land på alla delar. Mm. Men kommer till Sadebo, skulle han, precis som Valdo säger,
han har så mycket kapital.
Han har så mycket kapital, så tar han 30% så är han fortfarande bäst. Han behöver inte vara överlägset bäst, han behöver bara vara bäst. Och han är, som Valdo säger, jag har ju sparat mycket, mycket med Sadebo. Det, ibland kan man stå och svinga och slå och man träffar ingenting. Han bara flyttar på. Alltså det är ett skämt vilken blick han har. Det är, ja, det är utan,
provocerande.
Det är provocerande. Men det jag vill säga också är att jag önskar att han målar, som du säger, jättevacker, men ibland skulle jag vilja att han bara köttar på.
Ta fram en sprayflarra och
ja, precis. Bara gå loss. För han behöver vara elak ibland. Han är, alla som har träffat Sadebo vet att han är världens snällaste människa.
Ja, också. Det, även där finns det kapital. Ja,
man blir chockerad när man träffar för han är så snäll. Men att han bara, fuck it, nu skiter jag i tekniken. Jag ska bara slå ihjäl den här killen.
Ja.
Och gör det. För det skulle han kunna göra. Det hade kunnat bärs ut på bårar till höger och vänster. Mm. Om han bara ville. Men han är... Ibland är han för artig. Han är för snäll.
Mm. Så mer...
Jag skulle vilja säga att, bara avbryter det på, det här säger då många efter att han har sparrats klart med Sadebo. Mm.
Precis.
Bara ingen sparrig din bokande imorgon.
Nej, man säger inte sånt här när man kör.
Nej, precis. Ja, men nu är i alla fall möjligheten, och vi får se då om det har slipat på markkanten, för vi har ju sett några spektakulära knockouter. Jag tycker det finns en ironi att ni talar om blicken också.
Ja, jag vet. Ja.
För det är att han har ju haft en oerhört nedsatt syn i många, många år och ändå har en sån otrolig skärpa och fokus i det han gör.
Och det sjuka var, jag pratade med han efter precis när han hade opererat ögonen nu, så nu har han ju inte det. Han bara, ja men det är så konstigt. Nu ser jag liksom bara vart de tittar. Och jag ser innan de förbereder sig. Han bara, det är ju så lätt nu. Man blir arg. Man blir provocerad av att höra sånt.
Jag skulle vilja korrigera då det här kapitalet. Det vill säga att man kan ta 30%. Spara bara 30%. Lägg de andra 70 på något annat liksom.
Ja, vi önskar i alla fall lycka till Sadebo. Natten till, alltså torsdag, natten till fredag. Då kan ni se PFL på Viaplay och se Sadebos match. Ska vi hoppa in på UFC? Eller ska vi köra Superior? Vi kör UFC.
Ja, kör.
Vi kör ju, vi sänder ju också One, men jag tycker att vi lägger fokus på de här matcherna. One kan ni se på fredag på dagen, men vi fokuserar på lite UFC nu. Jag tycker att vi börjar med José Aldo. Och där får vi ändå säga att är det någon som har en möjlighet här så är det Alexander Volkanovski, som så här långt i sin karriär, sin UFC-karriär i alla fall, är obesegrad. Han har 19 vinster, 11 knockout och 3 submission-vinster. En endaste förlust, det var för länge sedan. Och hans senaste vinst är Chad Mendes, som han avslutade i rond 2 via slag. Och nu får han möjligheten mot José Aldo.
För mig så är den här egentligen samma förutsättningar som Jack Hermansson mot Jacare. Oh. Aldo är svinhögt rankad, har legendstatus, är fortfarande livsfarlig, men tajmingen är ungefär densamma. Det är slutet på karriären. Solen har gått ner, det är fortfarande lite varmt på verandan och bärsen har ingen humla i sig, men festen är strax slut. Det är briljant timing för Volkanovski att kliva in. Betyder att det kommer vara enkelt? Inte särskilt. Kommer göra ont i magen någonstans? Troligtvis. Men det här tror jag kan... Det har potential att bli en arbetsseger för Volkanovski. Precis på så sätt som Jack Hermansson arbetade ut Jacare.
Jag tycker att Aldo täcker in det mesta där. Det är ju... Precis, Aldo är på slutet. Tyvärr. Och... han har sagt det själv, vad har han, är det 2 matcher kvar efter det här eller en match eller vad han sagt? Han har ju,
jag kommer inte ihåg vad han har sagt.
3 men... matcher totalt han ville gå i Brasilien eller något liknande.
Det var ju ett tag sedan han också insinuerade att det nästan inte skulle bli någon match heller, om jag inte minns helt fel. Så precis. Han är väl lite själv att det här är de sista matcherna.
Och det är inget bra när man möter Volkanovski.
Nej, då är det läge att kanske bara fundera på jag sträckte baksida lår.
Det kommer bli någon gång, och det har ju varit tidigare hans problem, eller i alla fall på slutet, när folk sätter press och ökar tempot, och Volkanovski kommer sätta ett högt tempo, det kommer vara jobbigt, och då är det så här, den här viljan inför rond 3, man bara okej, nu gräver jag extra djupt, nu biter jag ihop, nu kör vi. I min sista match. Jag vet inte om man kommer orka hänga med Volkanovski hela vägen.
Jag håller med många 100%. En sak jag upplever dock är om Volkanovski fightas mot Aldo som han gjorde mot Mendes, så kommer han vara i farozonen mer. För att om Mendes med sina 12 cm långa armar kan utföra boxning på Volkanovski, då kommer Aldo slå ut honom. Nu tror jag att Volkanovski är smart nog att fatta att den boxningsdistansen han låg på mot 12 cm armarna, han kan inte göra det mot Aldo. Jag tror att han kommer ligga längre ut. Men det är väl den enda brasklappen, det är så här, du får inte ligga så nära, för då struntar jag vem det är. Aldo slår ut dig liksom.
För Aldos 2 senaste matcher är, vi tar hans 4 då, de 2 första på den här 4 är då Max Holloway, där han förlorade i samma rond i den 3:e via slag, i princip identiskt sett. Men efter det har han vunnit mot Jeremy Stevens i den första ronden, slog ut honom, och nu senast då Renato Moicano. Så han har 2 vinster i ryggen, båda via TKO. Och lite intressantare också att Jeremy Stevens var också en 3-rondare, va? Eller var det en 5-rondare?
Kommer inte ihåg.
Nej, jag vet däremot att Caneiro var ju i alla fall en 3-rondare, och det var en annan Aldo vi fick se när han jobbar lite under den andra, att det inte är 25 minuter som står på spel.
Och här är det också. Absolut.
Yes, och här är det också då 3-ronders. Så det känns lite som att ibland när man har räknat ut honom lite, som vi gjorde där med Frankie Edgar, så visar han helt plötsligt att han är superbra. Och nu har han ändå 2 avslut. Men
mot tufft, hårdslående motstånd. Verkligen. Jag tycker alltid att han fick lite ding också av Moicano innan han fick träff. Men där fick man också se både rutinen och rovdjuret. För när han väl fick blodvittring på Moicano, tack för allt. Ja. Kul för visat.
Ja, alltså det får vi säga. Han är ju fantastisk fortfarande.
Ja. Men jag håller med det, Mange. Blir det pressigt, då kan det vara stök.
Ja.
Får se vad Volkanovski sätter upp, för jag tror ändå att hur vi än vrider på det, vinst eller förlust, och Volkanovski är en framtida contender i alla fall.
Ja, det törs man säga.
Det håller jag med om.
Han kommer definitivt ligga kvar i den här viktklassen. Sen får vi se när Max Holloway kommer ner. Max Holloway förlorade ju sin match mot Dustin. Så ja, det är spännande i fjärdevikten. Sen har vi titelmatch. Det här utspelar sig i Brasilien och jag tycker det är väldigt intressant att champen åker till bortaplan för att fightas mot utmanaren som har hemmaplan istället, Jessica Andrade. Jessica Andrade, vi har nämnt att John Lineker är den manliga versionen av Jessica Andrade och Jessica Andrade är den kvinnliga versionen av John Lineker. Det är alltså vilket odjur hon är. Mm. Hon torskade mot Jędrzejczyk när hon fick den titelmöjligheten, men efter det hon besegrade Claudia Gadelha, vilket jag tyckte hon...
Hon mördade henne. Det var inte att hon besegrade henne. Hon mördade Claudia Gadelha.
Oh. Punkt. Otroligt. Sen vann hon mot Tisha Torres och det var väl lite liknande här för mig. Och senast då Kowalkiewicz som vart galet släkt i den första runden. Och då kom vi lite på Styles Make Fights. För jag menar, Rose Namajunas har ju besegrat Jessica Andrade två gånger. Jędrzejczyk. Två gånger. Men jag måste nog ändå säga att jag får en liten vibb av att Jessica Andrade kommer ta det här.
Jag hävdar det med nästan med eftertryck. Ja. Rose Namajunas är en supertekniker. Alltså hon är en supertekniker. Det är väldigt snyggt, hon gör det väldigt beräknat. Tuff är hon, absolut. Men hon ser ju också ut som karaktären i Stranger Things. Hon är ju 11. Hon ser ju ut som en 12-årig tjej som har hittat rimmen. Liksom. Hon har ingen frippa kvar som Mange, that's it. Men det finns ju ingen så här, atlet i henne överhuvudtaget. Medan Jessica Andrade ser ut som att hon precis har promenerat upp i gruvan och liksom duschat av sig sotet. Hon kan ju ta i på ett sätt som de andra inte kan. Hennes nickname, Battistaka, det betyder pile driver. Alltså pålkran. Hon kommer att driva saker genom marken. Jag tror inte Rose Namajunas kan hantera det. Jag tror att hon tekniskt har en massa svar på allting. But sometimes power overcomes teknik.
Ja, alltså desto högre upp man kommer i nivå. Alltså det är de här små marginalerna. Andrade har power på sin sida. Oh. Det går liksom in, för det är inte så att Andrade är dålig.
Nej.
Det är liksom att Rose är fantastiskt teknisk. Jag gillar verkligen hennes fightingstil. Jag tycker hennes match är
stort fan.
Ja, stort fan av henne. Men så möter hon Andrade som bara kommer sätta en otrolig press och vara jag tror snäppet större, men jag hoppas att Rose Namajunas kan ligga på utseende, ligga och röra på sig, förflytta sig och plocka isär henne. För jag vill så gärna att tekniken ska segra i det här, för hon är den större tekniken. Men tyvärr tror jag inte att det räcker till.
Jag tror inte heller det tyvärr.
Nej, två av Andrades senaste vinster är just två personer som har besegrat Rose Namajunas. Men å andra sidan så är Jessica Andrades senaste förlusten som Rose Namajunas har besegrat två gånger på rad. Men det är en super spännande match. Men Mange, då säger du också att det är Andrade som tar den.
Ja, jag tror det.
Ja, det känns som att det var det liksom. Det var den summeringen vi har. Vi kan ju bara lyfta vilka mer som fightas på det kortet. Och det är då Anderson Silva som gör sin sista match mot Jared Cannonier. Här vet jag att ganska många har skrivit till just vår Insta vad gäller just våra åsikter om att Anderson Silva har Jared Cannonier. Så jag själv känner väl att, lite så var det den matchningen han fick. Är det någon som har någon åsikt?
Jag snackade om det här förut med Muhammad Ali i slutet på sin karriär. Hade han lagt av lite tidigare och inte varit kanonmat på slutet och låtit Larry Holmes slå ihjäl honom, så hade han nått den superultralegendstatusen som han har idag tidigare. Men han var ju ärligt talat en liksom tom konservburk på slutet på vilka unga boxare fick bygga sin karriär. Lite där i Anderson Silva nu liksom. Och det är så här onödigt. Du, you should have stayed out. Det är verkligen det. Sen kommer han oavsett att hänvisas till som MMA:s Muhammad Ali, eller åtminstone i den storlekslikheten liksom. Men inte på tag, för att han håller på att tabba sig lite grann.
Nej, jag är redo att hålla med. Jag hade gärna velat sett att han kanske redan hade gått till pension just för att behålla. För han var så ruskigt bra. Det är en av mina favoritfighters, alltså utan tvekan är det som Silva. Så det är lite tråkigt att se att det blir de här matcherna när det inte blir...
För det har på riktigt inte varit bra.
Nej.
Alltså det sjuka är ju att det är ett par år nu.
Ja.
Alltså,
jag menar, det där är samma med BJ Penn.
Ja, det där ska vi inte ens prata om.
Ni förstår att resten av Chuck Liddell gick en match här om...
Ja, det ska vi inte heller prata om.
Etcetera. Ja, det är, kanske bara tyvärr också ligger kvar i sportens natur, men det är göttigt när folk gör som GSP som bara, jag drar.
Ja. Eller, nej, vänta, jag kommer tillbaka och vinner ett bälte i klassen.
Och sen drar jag.
Ja,
alltså.
Ja, det är det vi har fram emot i alla fall. UFC 237 natten till söndag, och vi värmer upp med Superior Challenge den dagen. Det är nu på lördag som den galan går av stapeln. Där har det blivit ett litet skifte, och det blev nu i veckan. David Bjelkerens motståndare blev, jag vet inte vad som har hänt, men han kan i alla fall inte vara med. Så inhoppar finländaren Patrik Pietilä. Patrik Pietilä har 10 vinster, 7 stycken förluster, och han möter David Bjelkeren.
Läs Davids record en gång.
26-12.
Förstår alla hur många matcher det är?
Ja. Ja, han har ju hållit på sen urminnes tider. Han är en av de första i finfights till och med. Vi går så långt på.
Det är sjukt. Och ärligt talat, David är en av jordens coolaste snubbar. För att när man börjar bli gammal i den här branschen, sorry David, men när man börjar bli gammal i den här branschen och fortfarande är den som kommer först till gymmet och går sist, alltid är i form och konstant släcker andra mäns drömmar. Jag hade min dotter på dagis på samma ställe som David. Det var så där och glidit och bara, känner läget? Jag vart tränad, ser ut så. Du ser ut som en kalsongmodell, jag har chipstuttar. Mm. Vad fan? Jämt. Han är alltid i form. Alltid. Jag önskar David ett varmt lycka till och hoppas att han bara släpper iväg knogarna i högt tempo.
Alltså David fick ju sitt svartbälte i BI tror jag när jag började med MMA. Och jag har hunnit sluta. Han,
ja,
fortsätter.
Vi fick det samtidigt 2006.
Ja, det precis. Var inte igår, det var ungefär då jag började med. Det är helt galet. Och som du säger, han fortsätter utvecklas. Han fortsätter vara hungrig. Ja.
Mm. Och då menar jag inte bara att du klipper vikt just nu. Utan...
och, nej, men det är väldigt imponerande. Och jag tror att han kommer vinna den här matchen ganska betryggande.
Ja, det känns som att det här är en match som han inte bara... ska, utan verkligen bör vinna. Alltså, om man nu går på record då, Patrik Pietilä 10-7, yngre kille, uppenbarligen det är inte alla som är som David och fortsätter nummer 40. Ja. Eller David ska bli fylla 40 om han inte redan har fyllt. Men jag vet inte riktigt vad som hände med den förra motståndaren, och det är ändå relativt kort varsel för den här Patrik Pietilä att hoppa in. Det vill, jag vet inte om han fick informationen, men det här kom ut i alla fall ganska runda slängar för en och en halv vecka sedan, så kom det in att han skulle ta den här matchen. Mig vetligt så är det väl ingen titelmatch, va? Jag vet att David är champ, men jag tror inte att det här är någon titelmatch. Jag tror
Är det?
Jag tror inte. Det står inte det på hemsidan i alla fall. Nej. Så nu är jag lite osäker, för det står nämligen att Musuke är titelmatch i mellanvikt. Och det står att Simon är titelmatch.
Ja, för det är två. Ja, precis,
men det står ingenting på David. Så jag förutsätter att Superiors hemsida har markerat korrekt här. Då, att det inte är någon titelmatch. Så inget ytterligare bältesförsvar för David så som det ser ut just nu.
Okej.
Men spännande matchning. Alltid kul att se David. Jag menar, jag med er kuriosa, jag lärde känna David redan när jag var, fan var jag, typ 13 bast. Och då var det ju mini Van Damme liksom, gick ner i split på discogolvet och...
Lägg av!
Då var det liksom
the
young kalsongmodell i David Bjelkiden. Men det ska bli skitkul att se den här matchen och se honom... återigen på Superior Challenge. Panik Jansad fick ju inget UFC-kontrakt. Jättetråkigt för henne. Men däremot går hon match på Superior mot Inoy. Sen hoppar jag det namnet, för texten är väldigt liten och jag ser att jag kommer rabbla det här helt fel. Inte för att jag tror att hon lyssnar på podden och kan höra. Men ni kan läsa själva. Den här tjejen har 6 vinster, 2 förluster, alltså motståndaren. Pani har just nu 11-4. Så kul att få se Panny. Vi har ett eventuellt framtida namn också i Roste Mackman som kliver in obesegrad med 5-0 som tar sig an Mauricio Hayes som har 18 vinster, 10 förluster. Mm. Spännande, det här är då huvudkortet. Jag vill lyfta en grej faktiskt. Pannis som hon förlorade Ultimate Final-finalen mot Macy Jason såg ju ruskigt bra ut på underkortet.
Ja, helt hysteriskt.
Alltså, hon var stark.
Stor och stark.
Ja.
Och ja, jag vill bara lyfta att jag tycker det är så otroligt tråkigt att Panny inte... Alltså, och
jag kan inte försvara att hon inte har fått det kontraktet.
Det sjukaste någonsin, för Panny är bra.
Ja.
Bra på riktigt. Och hon har erfarenhet utan dess lik. Hon har med tufft motstånd i många, många år. Alltså jag kan inte förstå. Nej.
Invikta erfarenheten. Ja. Eller,
och möt bra folk invikta. Alltså det är jättekonstigt.
Här kommer min nästa då personliga önskan. Och det är ju då att Panny tar ut potentiella frustrationer och så vidare i den här buren. Och bara gör vad vi kallar för ett riktigt statement.
Ja.
Sänd ett budskap nu till folk som tittar på det här att ni gjorde lite fel. Jag ska vara i en annan bur.
Då ska vi se. Mallen får då bli Batastaka mot Gadela.
Exakt.
Bam!
Där har du.
Verkligen. Mörda och gör en fantastisk match. Nej, men det är som sagt samma som är ditt mysterium för mig. Att hon inte fick det. Med tanke på att folk, även om folk brukar få en förlust i tävlingen, så brukar de ju komma in. Men Bea fick kontrakt, så jag vet inte om det hänger på management som hon hade. Nu har hon bytt management, har jag sett, vilket jag tror är positivt, för jag tror också att mycket hänger på att managern inte kunde säkra ett kontrakt till Panny. Jag tror att det har med Bea-managern att göra, kort och gott.
Absolut.
Det är det. Däremot mellanviktstitelmatch. Nico Musuke får ta sig an en kille som nästan var på väg att möta en Mr. Sidney Bladsky här. Dylan Andrews, Nya Zeeland, va? Är han ifrån.
Ja.
Dylan Andrews också en Ultimate Fighter deltagare för länge sedan. Han har 18 vinster, 8 förluster och Nico har 14 vinster och 5 stycken förluster. Dylan Andrews, om inte jag minns fel, mötte väl Papp under den galan som jag var utomlands när du, Mange, körde med Klas, va?
Ja, precis.
För det är ett litet minne av det. Han besegrade väl honom i huvudspark, va?
Ja. Jag kommer faktiskt inte ihåg att det var just huvudspark. Men han vann den matchen. Och väldigt bra match. Jag tyckte Dylan Andrews såg väldigt bra ut. Och såg som han hade även lagt till och utvecklats lite sen UFC. Sen, med det sagt, så... Ja, Nico är ett annat djur.
Mm. Jag skulle vilja att det finns ingen rättvisa i den här sporten. Jag kommer använda det här uttrycket strax igen, by the way. Men när folk har, vad man säger på uttrycket, paid your dues, liksom. När man har gjort och sakat och offrat och checkat av de saker man ska göra, då vore det trevligt om det bara fanns en garanti på resultat. Fanns det? Då har Nico förtjänat det, för han har gjort det som krävs. Han har harvat igenom långa, jobbiga skadeperioder. Han har garanterat sakat tiden han hade velat spendera med familj. Han har garanterat sakat alla de så här sociala uppoffringarna man gör. Han har gjort så mycket grejer rätt. Fightats forever. Han har fortfarande inte riktigt fått den där superklicken. Men så här... Alla vi som har sett det runt omkring vet hur bra han är. Som Mange sa, det är ett annat djur. Kan han bara få chocknocka eller snyggdra ut eller något annat? För det är återigen en kille som är, och det här är verkligen inte på att förminska superiorburen. Det är det bästa vi har. Men det finns en storlek större. Och jag vill att Nico får en sula till i den stora buren på UFC.
Alltså vi får ju komma, jag tycker jag lyfter ofta det, men han vann första ronden mot Kevin Gastelum.
Han dödsmördade första ronden.
Ja, alltså verkligen. Och Nico är en av de mest tekniskaste fighterna jag har kört med. Både på marken, nedtagningar och stående. Teknikmässigt så är han fantastiskt bra. Så jag hoppas att han får ut det han har inom sig. För han, alltså, han har inte förlorat en första rond i UFC. Hans problem har ju varit att han blir trött och tappar tempo. Och det hoppas jag att 84 kommer
rätta till.
För han fightades ju 77 då i UFC. Och han var stor. Han dränerade så mycket. Så det kan ju haft en påverkan. Så jag hoppas att han får ut det.
Ja, jag håller med. Jag tycker Nico gjorde, nu är det fler som har debuterat sen Nico debuterade i UFC, men han då gjorde en av de snyggaste UFC-debuterna.
Vad läste du, Sakara?
Ja, för han alltså plockade fram någonting som man vet finns i Nico, men som inte alltid kommer fram. Jag skulle gärna vilja se att det kommer fram under den här matchen, för att jag tror att det måste komma fram när det gäller Dylan Andrews. För Dylan Andrews kommer inte bjuda på en enkel match. Dylan Andrews kommer att bjuda på en riktigt tuff match.
Oh ja.
Och då gäller det verkligen att vrida ut trasan med allt man har för att besegra Dylan Andrews.
Och det jag hoppas också, bara en sån, som Valdo säger, jag hoppas att han får en litet utropstecken efter.
Exakt.
För Nico skulle kunna vinna den här matchen på ett enkelt sätt. Trycka upp Dylan Andrews mot buren.
Var kvar där.
Kanske ta ner han. Hålla han. Ta rygg. Hålla han. För Nico är för bra på marken för Dylan Andrews.
Men man vill ha ett utropstecken.
Jag vill ha ett utropstecken. Jag vill att han kommer till UFC. Och då kan jag tänka att så här. Okej, knocka Dylan Andrews. Eller dra ut han snyggt. Alltså gör det kliniskt. Det hade varit så roligt.
Mm. Det vore göttigt.
Ja, vi håller tummarna för att alla lyckas med det de måste göra under den här galan. Vi har ju pratat mycket om Simon Sköld, men nu är det, han var ju gäst också i förra MMA-podden special. Och för er som missade det avsnittet, så det ligger uppe, det är bara att gå in och lyssna. Men hur är förberedelserna så här nu? Nu är det ju inte långt kvar, nu är det ju inte ens en vecka till match, Valdo. Så vad har ni finslipat på? Jag antar att ni kanske... Nej, du var inte här i helgen, så det var ju en dum fråga. Men förra veckan så har ni ju kört, och kanske till och med
idag. Jag kör idag också. Nej, men nu är det ju målraka och finslip liksom, och hålla skärpan, för vast det var det redan för 10 dagar sedan. Sen gäller det att hålla skärpan och liksom inte tappa stinget. Det är lite rätt, lyckas hålla det där medan man också gör en weight cut och inte ha sönder någonting, inte tabba sig. Men ärligt talat, just nu är det ett facit. Och här vill jag bara repetera det som om Nico. När man har liksom gjort rätt, så vore det så schysst om det fanns en garanti på ett resultat. Det gäller även här. Simon har aldrig fightats med skadeproblematiken som Nick har fightats med. Han har däremot fightats med stigmat att han har det för lätt för sig, eller det är ingen riktig fighter, eller ditten och datten och så vidare. Och tagit sig igenom det, och också tagit sig igenom en jäkligt dålig start på en karriär, och hur det sitter kvar på honom som ett gör inte det här, det är inte för dig. Nu är han här på en titelmatch som han faktiskt har fightat sig till. Det vore så grymt om det kunde få gå vägen, för hur bra han är nu, ja, det de vet jag på ATT i Florida. Det vore så kul om folk här fick veta det också.
Jag ska lyfta en kommentar som jag tycker är väldigt bra, som Siam Sweden la på just MMA-podden special med Simon. Då skriver han så här: roligt att få höra Simon och vad han är för kille. Det är tyvärr så som det lyfts fram i podden, att många sett negativt på honom på grund av de tidigare förlusterna. Men, som ni säger, vad fan är det? Ska han sluta bara för det? En jäkla fighter som fortsätter.
Ja. Exakt.
Nej, men jag tycker det är otroligt imponerande, för det var inte så att han förlorade en match. Han förlorade 5, var det va?
Förlorar så många så att folk vill gå hem.
Ja, och det här, han får ju väldigt mycket hat och kritik för hans liv i övrigt, tänker jag. Helt obefogat och helt sinnessjukt och galet. Och därför gillar folk att klanka ner på honom och säga saker som att han är ingen riktig fighter och så vidare. Men som hans match mot Niklas Bäckström i Hovet är en av de sjukaste matcherna någonsin. Och han fortsätter att kriga. Alltså han är en fighter.
Ja, ja. Absolut. Konstant. Det har folk bara glömt bort.
Jag tror också att majoriteten som sitter med kritik mot Simon Sköld har inte ens sett den matchen. Jag tror att det är också en liten sån sak.
Det måste nästan vara så.
Att de känner inte till den, utan man ser bara förlusterna. Och det är en liten klassisk grej också. Jag menar, det är... Vill man hitta fel, då är det väldigt lätt att börja söka problem. Och jag tror att när folk har stört sig på en person, då är det det de gör. Och det råkar även vi ut för i vårt yrke, i kommenteringen när vi spelar in podd. Har man stört sig, då letar man på mikronivå. Jag tror att det sticker i ögonen. Simon ser bra ut. Han har en fru som...
Jag är
en man crush på Simon Sköld och Håkon Foss.
Den här podden är bäst jag vet.
Ja, precis. Nej, men som sagt, jag tror att folk bara letar efter anledningen till att irritera sig på honom. Man vill gärna hitta de här. Jag har fått frågan också, hur står han sig? Förtjänar han att fightas i UFC? Skulle han ens kunna vinna en match? Mitt svar har alltid varit, jag har sett sämre fighters få en möjlighet till UFC och även vinna en match. Så ja.
Eller ha 8-3.
Eller ha 8-3.
Ja, men Elias Theodoro. Titta till exempel Elias Theodoro. Jag menar, ska vi gå nu på någon som...
Det är ett co-main event.
Ja, really? Gör bra fightings, det ser bra ut och även kan strika, sparka och grappla och allting. Jag menar, börjar vi jämföra Elias Theodoros match mot Simon Sköld, så tror jag att majoriteten skulle säga att okej, Simon Sköld är en gud i jämförelse med Elias Theodoro, och då är ändå Theodoro till
och
med rankad.
Men något jag vill lyfta också, bara med båda faktiskt de här titelmatcherna, men eftersom vi är inne på Simon just nu, så är det här två riktiga titelmatcher.
Ja.
Nico Mesoke mot Dylan Andrews är en bra...
Vann Dylan Andrews sin tuff? Eller tvåan? Förlorade finalen? Vad var det?
Jag kommer inte ihåg.
Men det,
jag tror inte han vann. Frågan om han kan ha tagit sig till final semi eller... Men i mitt minne så plockade han nog inte... Fortsätt surra så tar jag fram den infon ganska snabbt.
Men det som säger man, det är två riktiga titelmatcher.
Ja.
Det är liksom inte på skojmatcher.
Nej, det är inte två dåliga killar eller en bra och en dålig, utan det är två bra fighter som kommer bli två bra matcher.
Ja.
Det är riktigt roligt att titta på de här. Hur den går så är det bra matcher.
Jag säger ja.
Ska vi se, jag har fått upp Dylan Andrews. Kolla lite snabbt. Absolut, den och den. Early life and background, bla bla bla. Här har vi ingenting. Mixed martial arts. Där har vi Ultimate Fighter. Okej. Okay. Han försökte tre gånger komma med i Ultimate Fighter. Till slut kom han med. Första Maori-fighten att vara med i Ultimate Fighter. Han vann inväg. Okej, okay, via huset. Fought Zach Cummings in the preliminary. Was victorious. Han förlorar, ja, just det, förlorar semifinalen mot Uriah Hall.
Så var det.
Det här just är säsongen som Uriah Hall och Gastelum gick finalen just och det. Gastelum vann.
Det var en ganska bra årskull.
Zach
Cummings
har ju
en UFC-karriär som pågår liksom. Så
ja. Nej, det är ju en, det, och Tor Treng var med i den säsongen också.
Det var en rätt bra årskull.
Mm. Ja, den var riktigt, riktigt tuff. Så nej, alltså Dylan Andrews med, det här är ju, nu har vi ju... Fan, det här är ju ett UFC alltså co-main och main är ju två, det är UFC fighters. För det är UFC fighters. Jag kollar lite stats på Dylan Andrews. Oj, Dylan Andrews däremot har vunnit en av sina senaste fem. Det är ju rätt intressant. Förlorade UFC mot Clint Hester, TKO. Blev knockad av Sam Alvey, det blir många. Submittad av Brad Scott, sen blev han klippt från det. Vann mot Pappi i huvudspark i rond 2, så jag misstänkte. Sen var han i ACB och förlorade i första rond, andra ronden, förlåt, via slag
mot
Asamat Amagov.
Ja, den gamla räven.
Ja, ska vi se, Asamat Amagov. Ja, nej, men spännande. Väldigt, väldigt spännande. Så det är ju en supermatch, och Simon själv mot Diego Nunes, det är ju ytterligare en till UFC-veteran också. Så ja, det är ju fan bra matcher hela vägen.
Verkligen.
På Superior. Någonting vi ska ta upp som vi har missat att ta upp, eller ska vi ta en sista lilla stunden till att besvara lite tittarfrågor kanske? Lyssnafrågor.
Kör lyssnafrågor.
Då kör vi. Då ska vi se. Då ska vi se. Här, jag vet inte om ni har hört någon. Snart UFC i Stockholm, peppen är total. Ja, vi håller med dig här, Johan Fallberg. Har ni något skvaller om någon fler match till underkortet? Jag har inte hört något. Jag vet inte om någon av er har hört något. Jag tror inte hela, jag tror inte hela kortet riktigt är 100% satt. Om jag ska vara helt där. Det är inte alla matcher som har blivit officiella. Det ryktas om vissa matcher, men allting har inte blivit helt klart.
Vi hoppas att några vinner på Super nu och så blir blixtinkallade.
Det vore häftigt.
Så här, från J-sjön. Kommer Cub Swanson få ännu en chans i UFC trots sina senaste förluster?
Svår fråga. Ni pratade om den och vi har pratat om den förut. Vad man vill och vad man tror måste man ju separera. Jag är ett enormt fan av Cub Swanson. Jag tycker att han tillför extremt mycket till fighting idag, och att han var väldigt, väldigt lång före sin tid med kreativ striking för MMA. Men det är fyra raka nu. Det är mycket.
Det är mycket. Alltid underhållande.
Konstant.
Alltså jag skulle säga så här. Jag spekulerar i att hur hans kontrakt ser ut. Har han matcher kvar på kontraktet så tror jag han kanske kommer få gå. Har han en match kvar, då får han gå den av en ren courtesy att okej, du har en match kvar, vi låter dig gå den.
Men har han 6 matcher kvar kontraktet?
Precis, eller är det färdigt kontraktet?
Ja.
Vad vill han? Vill han kanske istället casha in i One eller Bellator? Eller vad? Ja. Sådana frågor också, såklart.
One skulle han nog kunna vara väldigt klättra ganska högt. Ja, verkligen.
Verkligen. Bellator också nu.
Ja. Men det känns som att One skulle kunna passa. Jag tänker på att One skulle passa honom riktigt bra. Ja, det skulle passa honom
riktigt.
Han skulle göra bra ifrån sig.
Ja. Och han skulle också vara populär direkt.
Ja. Uff, ja, ja.
Som han fightas. Ja, jag gillar idén.
Jag gillar idén. Vi ringer han och pratar med.
Ja, vi ringer upp Chattri och tar ett snack. Ja, ja, precis. Ja, det här är en ganska bra fråga. Eftersom att det uppenbarligen är en fråga så tycker jag att det är bra att vi reder ut det. När man kallar sig professionell MMA-fighter, vad menar man då? Enligt mig så är det att man går proffsmatcher. Har ni någon annan tanke om det?
Den här vill jag... Okej, det är såklart. Du går en proffsmatch. Alltså professionell fighter, jag vill ju nästan dra det så långt att du ska leva på fightingen.
Mm. Du är en yrkesutövande proffs.
För det är många, alltså hur länge kan man annars leva på att man har gått en MMA-proffsmatch?
Och
det
nej, alltså du ska såklart gå fler.
Okej, men då menar jag hur många ska du gå för? Alltså jag kan ju se många som går sin första match och så bara, men jag är proffs i MMA, jag gick en match för 2 år sedan. Mm. Ja, gör du annars? Nej, men jag jobbar som snickare. Okej, du är inte MMA-proffs. Men det är den kanske definition man bör ha, men jag tycker fortfarande att du ska faktiskt leva på din fighting.
Mm. Alltså jag tycker det är svinlätt. Jag är hockeyproffs och är också målare. Då är du inte hockeyproffs.
Nej.
Jag är fotbollproffs och jobbar också som tandhygienist. Då är du inte fotbollsproffs. Alltså det måste någonstans där likställas. Professionell, alltså ens profession, det är ens yrke. Att tävla under proffsregler, det är en sak. Ja. Men att vara och titulera sig MMA-proffs, det är en annan.
Ja, det där var det rätta svaret faktiskt. Det var det jag ville säga, men han sa det bättre.
Mm. Mange idag alltså. Jag vet inte.
Och då blir ju såklart en följdfråga. Hur många matcher måste man gå innan man kan leva på fighting?
Om du får en miljard.
Ja, precis.
Eller vad menar, alltså.
Det beror på hur mycket, vad du har för vanor, vad du gillar att göra på fritiden.
Din burn rate liksom.
Ja. Precis, men alltså det tar ju, alltså du måste ju komma till någon större organisation utan, alltså det är såklart. Du måste vara i One, du måste vara i Bellator, du måste vara i UFC, tror jag. Om du ska kunna leva ett drägligt liv.
Sen, och också kanske gissa på, beroende på resultatet sådär, ja, faktiskt gå några matcher om året.
Mm. Ja, precis.
Så vad säger ni om de som fightas i UFC men ändå har andra jobb, då är inte de proffsfighters?
Både jag och nej, alltså. Ja, men deltid.
Det, precis, alltså, och här typ. Är också en fråga, för det var det jag tänkte lägga till Valdos där, det är vad du vill göra. Mm. Alltså, jag skulle bara kunna fightas, men jag väljer att jobba som brandman samtidigt. Eller jag väljer att göra något annat vid sidan om.
För där lyfter du en grej, för Stipe Miocic är ju brandman.
Det var ju därför.
Hur ser du på den?
Ja, men deltid, det är väl inte konstigt. Ja.
Fast är han inget MMA-proffs då?
Deltid. Det är det jag säger. Det här är mitt deltidsyrke. Deltid.
Nej, men sen är det ju det. Vad man, alltså det är ju såklart att du kan ju ha ett yrke och ha det som fulltidsjobb. Men så gör du något annat för att du vill, tycker att det är kul, mår bra av det. Då är du fortfarande ett MMA-proffs, skulle jag säga. Men du väljer att göra något, alltså det behöver inte vara att alla pengar kommer därifrån. Det är ju som att få ett sponsoruppdrag eller någonting. Men du ska ändå kunna leva på fightingen om du vill, tycker jag.
Mm. Ja, det är liksom ens huvudyrke. Det säger väl det mesta. Folk kan säga vad de vill om Stipe Miocic, men hans huvudyrke är inte att vara brandman längre. Lika lite som Ronnie Colemans huvudyrke var att vara polis efter att han har vunnit Mr. Olympia. Mm. Same thing liksom.
Mm. Ja, det var faktiskt fantastiskt roligt. Ja, när han gick runt så här.
Han tog på sig en skottsäker väst som såg ut som han tog på sig en...
Alltså det var ett skämt.
Ja, nej, liksom. Det där, jag har också sett den där videon. Den är helt,
jeppa.
Men bra, då har ni fått svar på det. Min teaterlärare sa en gång i tiden att ni är inte skådespelare förrän du får betalt. Så det går ju lite hand i hand. Så det beror på liksom vilken summa man får.
Innan det, är man pajas då? Eller vad?
Nej, då är man aspirerande bara.
Oj, aspirant.
Men jag jag tror också lite, nu har inte han skrivit det här i, men jag antar också att frågan är lite just för att det finns kanske olika amatörklasser och lite det. Och det var väl där jag gjorde den enklare separationen, bara att du är proffs när du inte fights amatörscenen. Men sen att leva på det, det är ju självklart, så är det ju skillnad på att vara professionell och professionell. Det är ingen, råder ingen fråga. Vi ska se. Ja, här, apropå brandmannen. Nu när Stipe versus DC2 är klar, hur slutar matchen? Jag måste nog tillägga först och säga att jag tycker det är jätteskönt att det inte blev Brock Lesnar.
Ja, bra. Alltså, alla är glada för det.
Tycker det är jätteskönt
att utom DC.
Ja, han är nog den enda som inte tycker det. Fan, jag tror nog att Stipe Miocic kan plocka en retur.
Jag tror Stipe vinner.
Alltså nu kommer vi vara enade. Jag brukar ju annars vara ganska liksom på the bandwagon för Daniel Cormier. Men nu får man, det är en ny spelfaktor här, och det är ju att han har ju släckt sin hunger. Nu fightas han för något annat. Idrottsligt, han har redan tagit bältet. Han har redan gjort den där grejen. Vad motiverar honom nu? Han ska gå i pension, han har lovat det och så vidare. Han snackar om legacy och vad han ska lämna efter sig. Ja, fast alla vet att John Jones fortfarande spöder det och så vidare, etc. Jag tror att mycket av det här kan ha att göra med att han kommer inte vara hungrig på samma sätt som han var i första matchen. Och det i kombination med att Stipe kommer inte vara nonchalant. I think big difference.
Ja.
Sen så hejar jag på DC.
Ja, jag med.
I always like the fat guy.
Nej, men DC är en av de alltså finaste människorna jag träffat någonsin. Han är magisk. Och angående tävla så är han från en annan planet. Alltså den snubben älskar att tävla. Så jag tror att han kommer ha den hungern kvar, men som du säger, kan vara det där lilla extra. Men det jag tror verkligen är att Stipe vill det här otroligt mycket. Alltså det här är,
jag tror att han vill det mer.
Ja, precis, det tror jag verkligen också. Han vill det här mer, för det var en tuff förlust för han.
Här får vi Pierre Lober, och jag vill bara förtydliga här, för han frågar: varför gillar han inte Cerrone? Tycker han är en underhållande fighter? Det är precis det, vi tycker att han är en underhållande fighter. Vi gillar inte personen. Det är två helt skilda saker. Så bara för att tydliggöra om det var någon som osäker vad det berodde på. Sen tycker jag Sebastian Reyes: Theodoro var riktigt avig, konstig, som att ingen teknik fanns. Satt och skrattade. Sen hade vi en till ganska rolig här om nu hittade jag inte den bara för det. Men det var någon som skrev också att han fightade där. Varför slåss Theodore som en full white trash kvinna från Kentucky? Marcus Svedholm.
Ja, jag ska säga två saker. Det ena är att jag aldrig någonsin sett en full white trash kvinna från Kentucky slåss. Men jag skulle inte bli förvånad om det såg ut så där. Och det må vara mycket fördomar, jag trampar på tår, men det är någonting väldigt oskolat med vad han gör, och det känns som att det är mycket infall och lite plan. Jag gillar faktiskt beskrivningen.
Två frågor här från två olika, och det är: tror ni att vi kommer att få se John Jones och DC del 3? Jag säger så här, personligen så är jag helt ointresserad av att se en del 3. Är någon som vill se den, lämnar det väl så.
Nej, jag tror inte det alltså.
Jag tror vi kan se den. Jag vet att DC, nu fick han inte Brock. Jag tror han vill casha in en sista gång, och det gör man mot John Jones.
Ja, och den är väldigt lättsåld på så sätt. Men jag vill inte se den av den anledningen att men den här gången kommer de dopingtesta John Jones skitnoga och bla bla bla, och DC kommer få ett fullt camp och så vidare. Ja, fast DC har hunnit bli gammal. Fönstret är stängt.
Ja, alltså det är inte, intresset exakt finns ju inte. Det var om vi skulle svara på den första från Skete Pauls.
Nej, men det var det. Nej, jag personligen är helt ointresserad av att se ett returmöte där. Jag vet inte egentligen varför alla så gärna vill se ett tredje möte. Han har torskat två gånger. Visst, den andra gången, det finns ett stort frågetecken runt den, men ändå, jag förväntade mig inte att han skulle vinna del två riktigt heller, och han torskade den och
ärligt talat så tycker jag att han låg ganska bra till i del två. i den andra matchen tills han blev prickad. Mm. Jag var lite inne på att han faktiskt skulle vinna där.
Ja, jag med.
Vilket jag ärligt talat tror att han hade gjort tills John Jones som vanligt bara, jag får byta miljö helt, headkick. Va? Mm.
Jo, men det var ju det John Jones sa. Han bara, du går ner åt den sidan, jag kommer pricka min huvudspark. Nej, nej, nej. Och så var det exakt det han gjorde. Så han hade ju läst av honom helt korrekt och väntade ju bara på att skicka den. Så det fanns ju med i gameplanen hela vägen.
Det är deppigt på något sätt att de faktiskt inte fick mötas klint. För att det är de två bästa lätta tungvikterna historiskt i UFCs historia. Ja, så är det ju liksom. Mm. Alex är där och liksom bråkar om andra platser med DC. Men det hade varit kul om det hade varit obefläckat.
Ja, jag håller med.
Japp. Yep.
Det var det för den här gången. Vi har inte kunnat besvara alla frågor, men fortsätt skicka in. Det är vissa frågor, ibland blir dessvärre viktigare än andra. Och många gånger så är det såklart frågor som vi redan har tagit upp och gett svar under Ponnes lopp. Så som vanligt, hörni, ha en riktigt fantastisk vecka. Det blir ingen special den här veckan, men vi är tillbaka på tisdag igen. Och så hoppas vi att vi kan summera fantastiska avslut ifrån PFL, One, Superior och UFC. Galet mycket MMA. Ni hittar allting på Viaplay och i vanlig ordning, hörni. Ha det jättebra. Tack så mycket. Hej.
Hej.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.